Hallå, mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast. Sådär fantastiskt mycket F1 blir det dock inte idag, men det blir mycket motorsport i alla fall eftersom vi är sugna på det nu och det kommer att prägla den här podden precis som vanligt såklart. Visst, det är ju lite F1-anknytet, men inte F1 på det sättet. Vi ska nämligen idag prata länge och väl med Marcus Ericsson. Marcus Ericsson som debuterar i 24-timmars race. Han debuterar i sportvagnsmästerskapet IMSA. Han ska nämligen köra bil nummer 2, Chip Ganassi Racing bil nummer 2, eller 02, tillsammans med Kevin Magnussen, Earl Bamber och Alex Lynn kommande helg i det som kallas för Rolex Daytona 24-timmars. Så det ska vi prata mycket om i dagens podd. Vi ska också, hörni, få träffa Eje Älg och Erik Stenborg. Det är ju roligt att få höra Eje Älg och uppleva honom, eller framförallt berätta om hur det var hans senaste Dakar-äventyr.
Mm. Det ska vi få göra, och ni ska bara ha det mer när ni hör den här intervjun, att den var svårare att boka än att boka typ Sebastian Vettel i 7 timmar om hela hans privatliv ungefär. Så lätt var det att boka Eje Älg att prata lite i så här 10 minuter bara om Dakar. Det var motvilligt.
Han är väldigt svårflörtad.
Jag tror att han mjuknade lite, men jag tror att det störde hans dag borta i
Du rubbar hans cirklar.
Lite grann, men det tycker jag att det visar sig att Dakar rubbar en cirklar en del också. Måste jag säga. Mm,
jag har förstått det mellan raderna när jag har förhört mig om hur det har varit. Idag ska Erik få förhöra Eje Älg om hur det här senaste äventyret var då i Saudiarabien, där man numera kör Dakar. Dakar är inte Dakar längre, om man säger så. Det är ju rätt länge sedan man körde på den afrikanska kontinenten. Men faktum är att Eje var i Afrika och körde också första svängen när han åkte lastbil. Men mer om det senare alltså i den här podcasten. Vi ska ägna lite tid åt Formel 1 trots allt. Och det är en rätt intressant grej, Erik, tycker jag. Det här med det här skiftet vi har, reglementsskiftet. Jag har ju varit med några gånger när de har gjort större förändringar. Men den här förändringen känns större än någon gång tid. I alla fall under min karriär när jag har jobbat med det här. Och det kommer ju att betyda vissa utmaningar, eller ganska stora utmaningar för teamen.
Ja, det är klart att det blir ju så naturligt. Vis att när man, som Toto Wolff uttrycker, ett helt blankt papper är det ju nu, även om reglementet är väldigt tajt skrivet och allting sånt där, så är det liksom från ett år till ett annat, så är det så här, nej, men du får inte göra så, men du får bara göra så här. Och det är klart att det blir en jättestor grej. Jag tror att under min tid som började 2009, det var ju precis ett skifte mellan 2008, där det var de här jättekomplexa vingflärparna överallt på bilen, och sen så 2009 så blev det dramatiskt liksom förenklat. Och sen så var det ju ytterligare en stor då mellan 2013 och 2014. Den var ju väldigt mycket, hade att göra med motor, eller drivlinan egentligen, i en Formel 1-bil. Och sen så ytterligare då mellan 2016 och 2017 när de skulle bli mer, ja, de skulle få mer aero helt enkelt för att öka, eller minska varvtid egentligen, det skulle gå fortare. Så det är, under min tid så har det varit de där tre. Men om man ser på det som komma skall nu 2022, så är det ju som du säger den absolut största, skulle jag säga.
Mm. Själv drar jag till minnes förändringen som gjordes mellan nu ska vi se så jag kommer ihåg rätt år här. Måste ha varit mellan 97 och 98. 1997 var ju sista året man körde med slicks. Det var ju en stor förändring när man gick över till de här skårade däcken då, där man till att börja med hade 3 skårar i framdäcken och 4 i bakdäcken. Det blev sedermera 4 både fram och bak. Men den kanske allra största förändringen som gjordes då, som jag vet fick massiv kritik då, det var ju att bilarna blev smalare. De gick från 2 meter till 1,80. Och det här var, jag minns Jacques Villeneuve som alltid har varit outspoken och väldigt så här tydlig med vad han tycker. Han menar på att, vad är det de håller på med? Bilarna är ju numera Formel 3-bilar, så här kan vi inte ha det. Vi kan inte ha de här små, smala, fåniga bilarna. Det tog tid att vänja sig vid den förändringen för mig, som precis hade börjat jobba med det här, men ändå följt Formel 1 i alla fall i 7-8 år när det här inträffade. Men det var en spännande tid, absolut.
Om man minns tillbaka på de bilarna, eller om man tittar tillbaka på de bilarna och på YouTube, eller ibland kommer någon F1-klassiker kanske på Viaplay, Och det ser ju fel ut, alltså nu, om man tittar tillbaka på dem. För nu är de ju breda, alltså. Men då
nu,
var det liksom...
Nu är de lika breda som då, som de var 97.
Mm. Ja, och det är liksom... Men det ser... vet när en bild blir utdragen, när det går från 4-3 till 16-9. Det är lite tv-mumbo-jumbo, men det ser liksom ut som att... Nej, men nu har det hänt någonting med bilden. Men det är ju bilarna som ser så otroligt breda ut. Och de var ju väldigt så här, nätta och smala och tunna, bilarna på den tiden. Så det var ju en jättestor... skillnad även då. Men jag tänker på alla sådana här förändringar. Kolla på Halo till exempel. Om man tänker på hur snabbt man vänjer sig. Halo var ju en stor grej såklart. Men även vet de här, efter 94 när Senom kom, så kom ju de här upphöjningarna.
Headrest.
Ja, precis. Vid sidan av huvudet. Det var också så här, det ser inte klokt ut. Alltså. Men nu när man ser 94-bilarna så ser det ju fullkomligt, vilket det var, livsfarligt ut också. Så att, jag menar bara att man vänjer sig också. Så att, men nu är det en hel bil som ska byggas.
Visst, men jag kan med stor trygghet, jag kan tryggt säga till alla att hetsa inte upp er över de här nya bilarna. Bli inte upprörda och sådana grejer, utan sitt ner i båten, titta på dem, fundera lite och så låt den komma så sakteliga till er. Det är rådet, för då blir övergången mjuk och fin. Då kommer ni inte bli sådär chockerade, för jag tror att vi kommer att bli... ganska så starkt berörda av hur de här nya bilarna kommer att se ut.
Jag hoppas det faktiskt. Ja. Jag vill bara lägga till det. Att det är så att inte, för jag tror jag nämnde det för någon vecka sedan eller två. När man ser de här mockupsen som alla håller på med nu. Att då tar de den här prototypmodellen som kommer från Formel 1. Och så klistrar de på Red Bull-klistermärken. Och sen så är det Mercedes-klistermärken. Och Alfa Tauri-klistermärken och allt vad det är. Och det, när de ser precis likadan ut så ser det ju inte kul ut. Så att jag hoppas att det finns någon form av distinktion mellan de här bilarna. Så att det inte är, det kan inte jag avgöra på papper, att huruvida reglementet gör att bilarna kommer se ut som kloner av varandra. Jag hoppas att det finns speciella lösningar.
Ja, det tror jag att det kommer att göra. Jag tror inte att det är några kloner. Jag tror att det kommer att finnas... diversity, alltså det kommer att finnas skillnader på bilarna helt klart, va? Och det är lite kul faktiskt att läsa James Allison hos Mercedes då, som är inne på att åtminstone någon eller ett par team kanske kommer att gå helt vilse med sin bil till i år. Och det kan ju han då säga med den erfarenhet han har från tidigare reglementsskiften då, att det är alltid någon som har problem när de går från ett reglement till ett annat. Och i synnerhet den här gången när det är, precis som du sa tidigare, ett blankt papper. Det är ingen, nästan ingen carryover från förra året till i år. Vilket Nej. Betyder att allt är nytt. Och det var vi inne på förra veckan, att det här leder ju till att de är sena. De blir sena. Jag pratade med Charlie Häggstam så sent som idag och vi surrade om det där. Och jag sa, det är ju egentligen ingen nytt att man är sena. Det är man ju alltid. Men den här gången är det ändå extra speciellt för att allt ska tillverkas nytt. Det finns ju inga gamla reservdelar eller någonting sånt. Jag kan inte tänka mig att det gör det. Inte ens gamla julpengar eller någonting som går att använda från tidigare bil på den här nya. Så att det är verkligen
det är
flat out.
Nivå, då kanske det finns någonting. Men annars så, och det ska man ju tänka på när man tillverkar en bil. Så är det ju, alltså det är ju ner på mutternivå, ärligt talat. Och då ska man liksom bygga den här muttern också. För det kanske inte är varje team som gör det och sitter och svarvar muttrar själva. Men det är på den nivån så att de måste liksom... bygga om det från den, och det är verkligen från grunden helt enkelt.
Ja, och ja, det blir spännande som sagt att se då när det börjar dra ihop sig, den här första testen, när de liksom doppar fötterna i vattnet första gången, hur mycket de vågar köra, hur vad går varmt, hur du vet, vad börjar man alltid en test med? Jo, man börjar med att skanna bilen. Man skannar, man går ju från ena ytterligheten till den andra när det gäller setupförändringar för att se hur bilen reagerar. Du vet, arbetet som de har att göra ändå på banan, även om mycket är försimulerat i datorerna, är ju stort, alltså riktigt stort, för att lära sig bilen så att de vet hur de ska jobba med den då. Och alla de här små, alltså kallar de schema, det schematiska i hur man korrigerar bilen efter temperaturhöjningar, sänkningar i asfalt och allt vad det nu är. Det är massor med sådana grejer som de behöver lära sig på nytt nu. Så att det här blir spännande att följa. En annan grej som jag noterat är ett par journalister som jag följer med stort intresse, Mark Hughes och Dieter Enken, har båda berört ett ämne som är rätt intressant, nämligen det här med budgettaket. Och hur det faktiskt kan komma att påverka då den stora förändringen som har skett då. Det alla verkar oroliga för, Erik, det är ju det här med krascher, dyra krascher. Visst har de satt undan pengar för att ta hand om krascher, men det kan ju, typ den som du refererade till för några poddar sedan då på Silverstone, vad kostade den? 1,8 miljoner pund eller vad var det?
Och sen så har de ju satt undan då 500 000 pund för att i liksom som en extra hjälp då i kraschbudgetar. Men det betyder ju...
Till sprintrace, ja. Men jag tror att krascher rent generellt kommer att vara ett problem. Jag menar, ta Yuki Tsunoda som smällde 5 bilar i början på fjolårssäsongen. Du vet, sådana grejer kommer att bita tillbaka ordentligt. Och nu har de ju dragit bort ytterligare 5 miljoner dollar i år jämfört med förra året. Och det handlar om att tänka till, verkligen. Va? Men det som också är intressant när det gäller budgettaket är hur kommer teamen att hantera den här situationen. Jag menar, vi vet ju, du och jag, vad gör de med regelboken? Jo, de sätter sig och läser den och så tänker de, hur kan vi komma runt det som står i den? Mm. Kommer man agera likadant när det gäller det här? För att de kan ju när som helst råka ut för en revision.
Mm. Precis, och då kan de ju bli av med alla poäng. De kan bli utslutna ur VM, om det vill sig illa.
Och det är en annan intressant poäng, för FIA har nämligen inte, de har inte sagt vad påföljden kommer att bli. Och jag tycker på någonstans att det ska vara nolltolerans mot att bryta mot det här. För att om det är så att det står att ja, men använder ni, eller säger att ni blir tvungna att bygga mer kolfiberdelar och ni går över budgeten lite grann, så blir det ett bötesbelopp, säger vi.
Mm. Mm.
Då kommer de genast att exploatera det om de vet i förväg att det är på det viset. Det är bättre att de framförallt inte vet, men att det kanske är nolltolerans mot att gå över. Mm. Oavsett hur lite eller varför man gör det, så är det faktiskt teamens jobb nu att hålla sig inom gränsen för att för att ha rätt att plocka poäng i mästerskapet.
Mm. Men jag tror att du vet att det har varit väldigt många frågor runt det här. Hur ska de kontrollera det här? Och det här måste ju vara omöjligt att kontrollera huruvida om de här... Då kan de väl bara allokera den kostnaden någon annanstans. Alltså det finns väldigt många liksom lite konspiratoriska tankar runt den här grejen, men det är också, tror jag, att, för det är väldigt svårt att förstå, varken du eller jag är en revisor, sannoliken inte jag, men jag tror också att det är en sån grej att det finns ju ett system runt det här, och det är det som är problemet. Om man blir ertappad genom att fuska rent av, då det gör liksom inte Formel 1-team längre, utan de tänjer på gränserna. Det kan vi nog räkna med att de kommer försöka göra på i det här fallet också. Men jag menar, förut när man pratade om så här, man sprutade in blykulor i, för att klara viktbegränsningen vid sista depåstoppet och sådana där grejer. Det tror jag händer väldigt, väldigt sällan i Formel 1 numera. Utan det är snarare så att men vi tolkar regeln så här, och det är inte direkt regelbrott. När var det senaste gången vi hörde om ett direkt regelbrott runt en bildel till exempel? Eller någonting som har gjort att man har... Jag kan bara minnas Spygate som är som en sån där...
Man får backa ännu längre tillbaka då, när det ryktades om traction control till exempel i Benetton-bilen då,
94-95 tror jag att det var, men det var ju inte heller bevisat. Det är fortfarande liksom höllt i dunkel om det verkligen skedde. Så att det är mycket möjligt att det gjorde det, men tänk dig, då är vi nästan 30 år tillbaka i tiden när det är verkligen en sån där regelvidrig grej. Sen så har det varit saker som har blivit förbjudna, Ferraris motor hit och dit, bargeboards dit på Ferrarisar, och du vet, det har funnits regelbrott, men det har sällan blivit så att nej, men nu är ni uteslutna i VM, för att man vågar liksom inte, man kan inte göra det längre.
Nej, inte nu på senare år. Jag tror att de transparens är rätt ord, men det är svårare i alla fall att hålla på och mixtra med grejer. Jag vet ju, för 25 år sedan så hörde jag talas om att Formel 3-bilar hade traction control, och så precis när bilen gick över mållinjen så så skulle du fullvarva den i 10 sekunder, ja, då dödade sig programvaran av sig själv och så fanns den inte.
Så, jag menar, det var ju på när min pappa körde Porsche Cup, så fanns det ju liksom rykten om att någon hade någon boost-knapp på liksom vindrutetorkan i stort sett. Liksom. Så att jag menar, fusk förekom ju, men jag tror att inte på den nivån att man verkligen, verkligen... Ja, men jag har svårt att hitta ett bättre ord än fuska, men inte på det viset längre, tror jag.
Regelöverträdelser. Nej, men alltså det skulle ju motverka syftet med hela den här grejen också. Teamen vill ju själva ha de här budgettaken för att de vill ha det någorlunda kontrollerbart hur mycket pengar man spenderar. Så att, men visst, det finns en otroligt komplex situation runt omkring att övervaka det här. Det är väl ingen tvekan, va? Men de ska när som helst vara redo på en revision. Så är det. Och de har alla skrivit under ett avtal, vilket gör att de blir ju, om man inte efterlever reglerna vid en revision, ja, då kommer man att drabbas hårt, tror jag. Va? Så att, och allt det där måste man ju väga in då som team, så att säga. Och inte, slarv, kan de hitta en rimlig förklaring att man har missat någonting eller räknat galet, vilket jag har svårt att tro att ett F1-team också gör. Va? Men du kan säkert hitta någon anledning så, men de ska passa sig väldigt, väldigt noga för det här. Hur som helst, så vi vet ju inte ännu, va? Så det är ingen idé att spekulera vidare i just den biten.
Jag skulle vilja lägga till en grej apropå det där när vi pratade om ett stort reglementesförändring från ett år till ett annat. Att det roade mig lite mer att titta mellan det som jag anser kanske i närtid i alla fall varit det mest representativa reglementesförändringen från ett år till ett annat. Att ja, det var ett mellan 16 och 17. Det var däremot ett strikt aerodynamiskt koncept som ändrades, vilket i och för sig är nu också, men inte på samma nivå, skulle jag väl hävda. Sen så var det mellan 13 och 14 som vi sa. Det var väldigt mycket, hade väldigt mycket att göra med motorn och drivlinan, vilket kanske inte är representativt. Men om man tittar på 2008 och vad som hände mellan 2008 till 2009, så är det faktiskt ganska spännande att konstatera då att i konstruktörs-VM så vann Ferrari 2008, och till 2009 hade de trillat ner till fjärde plats. Och tittar man igen på 2008 och tittar på Red Bull, som slutade då sjua i VM och kom 2009 tvåa. Så att de var liksom mindre än 20 poäng bakom Brawn då. Vilket kanske är det mest talande exemplet i det här fallet då. För det var ju Honda-stallet 2008, och sen så tog ju Ross Brawn över det till 2009, och då vann de VM. Vilket också är en sån där... Hade säsongen varit två race till istället för de 17 deltävlingarna eller vad det var som genomfördes, då är det ju frågetecken runt om Brawn hade orkat med det där, att hänga med i utvecklingstempot som skedde under 2009 och kanske blivit slagna av Red Bull då. Så det är en annan grej, aspekt som man kan ta med sig in i 2022, att det som sker i Bahrain är inte alls nödvändigtvis i alla fall att det är rätt ordning som sen går i mål i Abu Dhabi.
Nu ska vi fråga Eriks tarmpaket lite. Vem blir då? Vem gör den största? Vem tar det största klivet?
Ja, alltså vi har varit inne på, snuddat vid det här tidigare, men det är ju Ferrari, om man tänker sig att det är ett stort kliv att komma från tredje plats till första plats. Jag tror att det är fullkomligt möjligt till 2022. Jag har nästan lite mer, på något sätt så tror jag att Alpin kommer ta ett snekliv på något vis. Och det enda jag bygger det på egentligen är ju magen, såklart, men det är just att när vi tittar på budgettak och allianser inom Formel 1, så är de enda som är ensamma i den här hajtanken som Formel 1 ändå är. De har sin egna stall, de har sin egen motor, de säljer inte den till något annat stall, vilket får mig att känna lite att nu är motorn redan frusen, och jag tror att motorpaketen är ungefär på samma nivå, men på något sätt så känner jag också att de här förändringarna som har skett under vintern kanske är till godo långsiktigt, men jag är inte helt säker på att de är till godo kortsiktigt.
Nej.
Vad säger du om det?
Ja, inte, jag tycker inte att du är helt ute och cyklar, verkligen inte, tvärtom skulle jag säga. Jag är nyfiken på Ferrari av flera skäl. Ferrari som sägs vara framåt när det gäller både motor och bil, och får de till en bra motor, ja, då har vi ju två team till som faktiskt kan överraska, som skulle behöva överraska dessutom, både Alfa Romeo och Haas. Låt oss se vad som kommer att hända där. Sen en sak när det gäller motorerna där, med tillförandet av ytterligare etanol har ju då vållat vissa motortillverkare lite problem. Ryktesvägen är det så att Mercedes då har lyckats bäst. Honda kämpar med att hitta tillbaka, sägs det, uppemot 80 hästkrafter som har försvunnit med det här nya bränslet som man måste köra. Oklart hur Ferrari och Renault ligger till, eller Alpine då. Men Mercedes sägs ligga bäst till i det avseendet. Har ingen som helst aning om det finns någon, om det här bara är liksom massa viskande eller om det är något som faktiskt hänger ihop med verkligheten. Det får vi se helt enkelt, va? Jag är nog mer inne på, som du sa Erik, att motorerna är hyfsat lika till den här säsongen. All right.
Du, skulle jag vilja, för jag inte jag komma med en request att vi slutar prata nu och vi lyssnar till istället Marcus Ericsson, där du fick tag i honom tidigare idag hemma i Indianapolis.
Marcus Ericsson, hemma i Indianapolis igen efter att ha varit i Florida över helgen då. Daytona 24 timmar står för dörren, det är nästkommande helg. Men uppbyggnaden fram till Daytona 24 timmars som du nu till slut ska få vara med i är ju väldigt, väldigt speciell, eller hur?
Ja, men precis. Först och främst har vi haft den här träning/kvalhelgen som precis är avklarad. Och sen är det ju ytterligare träningar och diverse saker här på torsdag, fredag och sen drar det igång då lördag lunch lokaltid då. Så det är ja, lite Indy 500-vibbar med hela uppbyggnaden till det sättet.
Sportvagn då, vi har ju pratat lite grann om att du skulle göra det här och du har testat sportvagnen tidigare. Trivs du med den? Är det någonting som passar dig och din körstil?
Ja, men jag tycker det. Jag tycker det är en rolig typ av racing. Jag tycker jag har... Nu har jag kört några gånger, men när man är som i sportvagn och man delar bil med nu som vi är fyra förare så blir det inte jättemycket tid i bil för en annan. Så det gäller att bara hoppa i och kunna komma in i det direkt. Och det tycker jag att jag är rätt så lätt för med den här typen av bilar. Så det känns bra. Jag känner mig liksom bekväm i körningen och sådana saker och i bilen. Sen är det ju det här med att gå igenom trafik och liksom maximera det. För det är där de här riktigt bra sportbilsförarna är ju riktigt vassa på just det. Och det är ju någonting som jag jobbar på nu varje gång jag är i bilen och försöka bli bättre på det. Men jag tycker det funkar riktigt, riktigt bra hittills.
Jag hann ju se lite grann av kvalracet igår, det som kallas för Roar. Before Daytona 24 timmar står där man kör en dryg timme för att bestämma startgriden då till huvudracet. Och man satt med andan i halsen eller med hjärtat i halsgropen hela tiden när man såg de här snabba DPI-bilarna, delvis även LMP2-orna då, med att försöka ta sig igenom den här trafiken. Det jag var förvånad över dock var ju att det är LMP3-bilarna som man tycker är jobbigast. De ser ju snabba ut, men de är inte speciellt snabba, eller hur?
Nej, exakt. De går inte jättesnabbt, LMP3-bilarna. Så de kan ju ibland bli lite problem. Så när man kommer upp på en LMP2 och en LMP3-bil bakifrån ser rätt så lika ut varandra. Men LMP3-bilarna är betydligt långsammare. Så där kan man ibland tajma lite fel. Framförallt på kvällen som jag har kört mycket, så när det är mörkt så är det väldigt svårt att se skillnaden. Så nej, det är det som är lite pussigt när man är ute och kör där, att hela tiden försöka se några steg framåt och planera körningen när man ska igenom all den här trafiken och olika klasser och de har olika fart. Och sen är det också så att det är väldigt olika kvalitet på de förarna som är i de olika bilarna. Så därför blir det också, en del är väldigt oberäkneliga och då kan man hamna i tokiga situationer där också. Då. Så det är riktigt svårt och utmanande just den delen, men också extremt roligt tycker jag, för att det blir liksom inget varv är det andra likt, utan det är hela tiden nya utmaningar man kör.
Det är ju länge sedan du körde racerbil nu, väldigt, väldigt länge sedan till och med, och behovet av att komma igång, för jag menar Indycar-premiären är inte så långt borta, hur mycket ger en sån här helg någonting för dig då som förare?
Men jag tycker ändå den ger en hel del, just som du säger, komma igång, bli lite varm i kläderna. De här DPI-bilarna som vi kör nu, de är ändå relativt lika en indikabil i fart, alltså varvtider är de inom några sekunder och ändå hyfsat lika att köra. Men rent generellt bara att få köra en racerbil igen och vara på en bana och få igång alla de sinnena i kroppen tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Framförallt i och med att vi bara har en enda testdag innan vi kört premiären i St. Pete. Så nej, jag anser att det här är en perfekt uppladdning för mig att liksom få igång den här 2022-säsongen.
Hur mycket har du kört hittills, fram till nu så att säga, i den här sportvagnen?
Ja, nu i helgen som var så blev det ju 27 varv på, jag var där, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Så det var många dagar och många timmar på banan utan att köra racerbil. Och så fick jag väl köra typ 40 minuter totalt sett när man lägger ihop de där varven jag fick köra. Så det är inte jättemycket, men får väl lite mer träning innan själva racet drar igång. Men sen blir det ju desto mer på racets gång då. Det är ju 4 förare på 24 timmar, så du kommer ju köra någonstans 5-6 timmar var i alla fall. Så det kommer bli en hel del varv sen under racets gång.
Och på pappret har ni en väldigt, väldigt stark lineup i den bilen som du kör då. Chip Ganassi Racing som ställer upp med 2 stycken Cadillacs. Cadillac är det va? Mm. I den ena då kör Sebastian Bourdais bland annat. Scott Dixon finns där, Alex Palou och den fjärde är...
Renger Vendel.
Så är det, just det. En av de ordinarie förarna. Och i din bil då är det ju då som ordinarie förare då under hela IMSA så är det ju Alex Lynn och Earl Bamber. Earl Bamber som är otroligt erfaren när det gäller det. Det är ju i och för sig även Alex Lynn numera, åtminstone när det gäller långlopp då. Som fyller du och Kevin Magnussen på. Och Kevin, har han haft lika lite tid i bilen som du eller?
Ja, ungefär. Det blir ju lite så att de som är extra förare eller vad man ska kalla det då. Vi får ju liksom minst antal varv kan man säga. Så det blir Alex och Earl som kör det mesta i våran bil då. Och så får jag och Kevin hoppa i och köra lite grann när det finns tillfälle. Kevin dock har ju kört en hel säsong med den här bilen och förra året så han kan ju den väldigt väl då. Medan jag har lite mer att komma in i. Men det har ju varit positivt att när jag väl har kört har jag varit på samma nivå tidsmässigt och så vidare som de andra teamkamraterna. Så det känns som vi har en väldigt jämn förarlineup, att vi alla fyra kör jämna tider och liksom tycker om bilen som den är inställd nu då. Så det känns väldigt positivt. Och som du är inne på där, vi har ju en extremt stark lineup på båda bilarna. Så det här ska bli väldigt spännande att se hur långt det kan räcka.
Du var ju inne på en viktig sak här, setupen. Den är ju väldigt, normalt sett är den väldigt personlig med hur man vill ha bilen så att säga. Här är ni 4 gubbar då som ska enas. Till att börja med undrar jag, är det egentligen optimalt att köra 4? Är det inte bättre att vara 3?
Ja, men jag tror på ett sånt här race, för helt om man kör en sån DPI-bil som ändå är en snabb racerbil, så det känns som att 4 förare kan vara bra för att ha förarna så fräscha som möjligt under de här 4 timmarna. För det blir ändå många timmar i bil och rätt så tufft fysiskt och framförallt mentalt, just det vi pratade om innan med det här gå igenom trafik och det hela tiden. Det blir en väldig ansträngning mentalt. Jag tror inte det är en slump att 6 av 7 DPI-bilar är just 4 förare. Det är bara en bil som har valt 3 då. Jag tror att det är just för att försöka ha förarna så fräscha som möjligt när det väl är dags att vara i bilen. Och framförallt tror jag om man hittar en lineup som ändå Ganassi har med 4 starka förare i varje bil, då tror jag att det är en fördel att vara 4.
Och då kommer vi till det här med setupen då. Vem bestämmer den?
Ja, men det blir ju lite så att de ordinarie förarna jobbar med på setup-grejer. Och så blir det att när då extra förarna, jag och Kevin, så hoppar man med i med den bilen de har tagit fram och så får man försöka anpassa sig till den då. Och det är väl det som har varit bra, att både jag och Kevin har gillat den bilen som Öl och Alex har jobbat fram under helgen då. Så det är väl lite så det blir när man är extra för att man får gilla läget lite grann. Och det är så jag uppfattar det i alla fall.
Och nu är det mycket noobfrågor här, för jag har ingen koll på det här riktigt. Men jag tänker sittställning, stolen är på samma ställe för allihop. Ni är inte helt lika långa, ni 4.
Nej, precis. Det är väl Öl och Alex är hyfsat stora för att vara racerförare. Jag är väl lite mindre än dem, men ändå hyfsat i samma storlek. Så jag passar faktiskt i den stolen som de har gjort. Så jag kör i den den stolen helt och hållet. Och Kevin är lite mindre än oss andra tre då, så han har en sån insert som man kan göra då. Så han, varje gång han hoppar lite ur får han sätta i den här i lägget i stolen då. Men det funkar bra för han också då. Det är många som gör så som det är. Det är inte alla som har fyra förare som är lika stora. Så det är lite sådana där grejer man får med och mäcka med. Sen är det som sagt, jag sitter inte helt 100% optimalt. Hade det här varit min Indycar-bil så hade jag lite grann med just stol och pedaler och sånt där. Men återigen, det är ju, så är det lite långloppsracing att man är fyra teamkamrater och det kommer inte bli perfekt för alla.
Och hur ser det ut nu då framåt? Vad händer den här veckan då fram till dess att Daytona 24 timmar börjar?
Ja, det drar väl igång egentligen på onsdag kväll med lite medieaktiviteter och sådana saker då. Så jag flög tillbaka till Indy igår och ska vara här i Indy måndag, tisdag och flyger tillbaka onsdag lunch till Daytona då. Har lite grejer här i Indianapolis, lite Indycar-grejer faktiskt idag och imorgon som jag ska pyssla med. Det är också som sagt inte ett långt kvar tills dess då. Sen blir det ju en hel del träningar. Jag tror det är tre träningar till och med på torsdagen och en eller två träningar på fredagen. Så det kommer bli en hel del körning torsdag och fredag. Och sen då är det ju full uppladdning för racet som startar, tror jag, klockan 2 lokaltid på lördag.
Just det, och det startar 8, just det. 19.30 börjar vi nämligen sändningen på Viaplay, för alltihopa sänds nämligen i Viaplay. Och på V-Sport Motor, vilket jag tycker är kul, det är jag och Kalle Rosenblad som har kört X antal Daytona 24 timmar som kommer på svenska då, så att säga, hålla alla ajour med vad som händer i racet då. Och det ska bli jättekul att komma igång också såklart, och jag är jättenyfiken med på vad det här har för någonting i sig, det här racet då. Jag var ju med redan förra året och kommenterade när Kevin hoppade in och körde, och på pappret återigen så ser ju era två bilar ut att vara starka vinstkandidater. Nu blev det lite småstrul i kvalracet igår, så ni startar inte alla längst fram, men har ni speeden för att vara med och slåss om det, och hur viktigt är det här kvalracet egentligen? Hur går snacket?
Ja, men först och främst är det ju fantastiskt kul att vi har satt och vi har playat liksom sända racet, så man kan följa det där hemma. Det är ju ett häftigt race att kolla på, och så det är jättekul. Som du var inne på där, så hade vi lite problem igår. Båda bilarna åkte lite för fortkörning i depån, så det var väl någonting där med inställningar som inte var helt hundra. Så det är väl därför det är bra att om vi har kvalrace så vi kan få de där grejerna i världen. Men sen i det stora hela, jag menar, ett kvalrace till ett 24 timmars race när det bara är 7 bilar i klassen, det betyder ju inte jättemycket egentligen, utan det är mer en ett träningsrace för att komma in i depåstoppen för alla meckar, för de sitter på pitwallen och kommer in i hur alla system funkar. Alltså det är mer en förberedelse för det stora racet. Och om vi startar 1 eller 5 eller 7 i racet, det kommer inte göra så stor skillnad. Så vi är rätt så lugna så sett. Kollar man på hur vi är konkurrensmässigt, så ser det väldigt bra ut. Jag tror vi hade, jag vet inte om vi fick snabbaste tid, eller vi var i alla fall en av de snabbaste tiderna i racet. Och efter den här bestraffningen tog vi in rätt så mycket tid på de bilarna framför då, både vi och 01-bilen då. Så det känns absolut som vi har ett paket som kan vara med och slåss om segern med båda bilarna.
Vilka blir främsta utmanare då mot er? Eller vem är det ni främst ska slå, om jag uttrycker mig så då?
Jag tror att det är nummer 10-bilen, Wayne Taylor Racing-bilen. Den har väl vunnit de sista 3 åren tror jag, 24 timmars på Daytona eller något sånt. Om jag inte helt ute och cyklar. Och den vann ju även kvalracet. Så den bilen är väl lite favoriter. Och det är ju en Acura. Det är ju 5 stycken Cadillac och en Acura, eller 2 Acura i huvudklassen. Och vi har sett att de Acura-bilarna
De var snabba igår i alla fall.
Ja, men de är snabba, och framförallt är de rätt så snabba rakt fram. Och det gör ju att ligger upp och aktas med en sån bil som är lite snabbare rakt fram. Vi verkar vara lite snabbare i infield och Acuran är lite snabbare rakt fram. Och det gör ju att det blir lite svårt att köra om en sån bil, och framförallt försvara också då. Så det är väl det som vi ser lite som ett lite bekymmer när vi analyserar hur det har gått i helgen.
Vi såg ju Richard Westbrook prova där på slutet. Det slutade med att han själv snurrade, och han kör en av Cadillacarna då. Och Acura-bilarna är ju då som sagt nummer 60, som då är Mayshank, och sen är det då Taylor Racing då, Wayne Taylor Racing då, där Alex Rossi kör, va?
Precis, det är ju Rossi, en av förarna där. Och sen är ju Tom Blomqvist i Merchank-bilen där också.
Så, just det. Så ni är,
många
ni,
bra förare.
Vi har sagt att ni är tre svenskar, men egentligen är ni fem. Fast de två på slutet där är ju mer tveksamma som svenskar betraktat då. Tom Blomqvist och Nick Jönsson då. Niklas Jönsson, Nick Johnson eller vad.
Nu kan men om det går bra för dem, då räknar vi in.
Då är de svenska, det måste de ju vara, eller hur? Rasmus Lind kommer för övrigt att starta från pole position i LMP3-klassen. Han kör ju tillsammans med Jared Andretti bland annat. Och det är ju kul. Har inte riktigt koll på hur det gick för Linus igår i GT3-märsan då. Så att vi får väl återkomma till det. Hur som helst så är ni några svenska i alla fall, så det är ju roligt att hålla koll på racet av den anledningen också. Jo, vi pratade ju innan om det här med fart och så vidare. Du säger att Acuran är snabb rakt fram, det gör det svårt att attackera på dem. Men den här trafiken som är helt galen, egentligen är det ju andra saker som avgör när du kan köra om, eller hur?
Ja, men precis. Jag har ju pratat lite med bland annat Bamber och Renger och Kevin och de som har lite mer erfarenhet av just såna här räls, och de säger ju att det är inte jätteofta du kör om en annan bil i samma klass på en sån liksom klassisk, att man dyker på någon eller sånt, utan det är ju att tajma i sån här trafiken. Den som du ska köra om hamnar lite fel i någon omkörning och blir lite blockad, och då kan du komma med momentum och välja ett annat spår och liksom ta det förbi såset. Så det är väl lite så man får tänka i racingen, att man får se möjligheterna i trafiken, för det är då du kan ställa till det, eller att du har liksom ta rätt beslut då. Så det blir också en rolig del i spelet, för att det blir mycket se några steg framåt vart man ska köra om och hur du ska göra det. Och sen är det också svårt, för att alla andra klasser är olika snabba i olika typer av kurvor och på rakerna, och det är olika kvalitet på förarna beroende på vem som kör och så vidare. Så det är ju många saker som händer om det är sånt här race, så det ska bli spännande.
Hur förbereder du dig själv då fysiskt, alltså kroppsligt? Jag menar, du är ju ingen morgonmänniska så vitt jag känner till, men så det kanske passar bra då att köra nattskiftet och hela den grejen. Men har du funderat på det, eller bara tar det här som det blir?
Nej, men Alex kommer ju över nu i veckan, och han har ju laddat upp det med diverse drycker och grejer. Och sen har vi ju, teamet har ju fysios på plats, alltså massörer och sådana saker då, som kommer hjälpa till under racet och så sätt. Sen så här, det är ju en ny erfarenhet med, så jag får egentligen lite ta det som det kommer. Men det är väl det, jag som försöker få lite sömn emellan man ska ut. Jag tror jag kommer nog köra tre stinter som det ser ut just nu, verkar det som då. Men det kan ju också ändras beroende på vad som händer då. Men det är ju då att man emellan när man kör så har man ju några timmar, och då ska man ju helst försöka sova en sväng för att bli fräsch för nästa. Men det har man också pratat med lite andra förare, och de säger att det är ju svårt att slappna av helt, så det blir väl mer powernaps än sömn då. Men nej, det ska bli intressant att se hur man upplever det och hur man fungerar själv i en sån här situation.
Hur viktigt är det här racer för Chip Ganassi Racing och för Chip själv, och hur går snacket i teamet där? Är det liksom verkligen full satsning på att ta hem där?
Jo, men det känns som att det är ett väldigt viktigt race. Det är ju ett prestigefyllt race, absolut. Och sen just första för året, och nu när Chip har laddat upp med två bilar i huvudklassen, så känns det verkligen som att han har lagt ner mycket tid och energi på det här projektet. Så jag tror att han är riktigt sugen på att vinna det. De har ju vunnit det här racet förr, men det var rätt många år sedan. De vann väl i GT-klassen med Ford GT-bilarna. Det kanske var 5 år sedan, men just i huvudklassen så tror jag det var rätt länge sedan de vann. Så det känns absolut som det är ett viktigt race, och som alltid när Chip Ganassi Racing håller på så är det ju liksom bara segrar som räknas egentligen. Men som sagt, 2 av 7 bilar är Ganassi-bilar, så vi har ändå hyfsat goda chanser. Så nej, absolut är målet att vinna, det är ingen tvekan om det.
Och om 02:an är före 01:an, då är det 02:an som får vinna, eller?
Ja, men det tror jag absolut. Det är
ingen ranking så?
Nej, ingen ranking så, utan det känns som vi har 2 riktigt starka lineups, och sen är väl den 01-bilen kanske lite mer etablerad här borta med Renger, som har kört ett många år och vunnit en del Daytona 24 timmar, så både det är ju också en riktigt erfaren, och Dixon, Palou är väl den som är lite mer oerfaren i den bilen. Men som sagt, det känns som vi har två riktigt starka lineups.
Du har väl ingen Rolex Daytona än heller?
Nej, exakt. Det hade passat bra i samlingen.
Komma på hyllan. All right, innan vi släpper dig då, Marcus, lite kort bara innan IndyCar-säsongen drar igång då. Vad återstår? Du nämnde det tidigare att ni kör bara en enda test innan det drar igång. Känns det tillräckligt?
Nej, det gör det inte. Men det är ju typ likadant för alla. Förutom någon som är rookies får väl lite mer körning. Så nej, men jag tycker det är lite konstigt. Jag menar, man borde kunna göra som vi gjorde första året, där man har en två dagars test där alla team kommer att testa för att få igång säsongen. Jag tycker det är så svårt kan det inte vara, och så dyrt kan det inte vara att arrangera en sån sak. Så det tycker jag är lite dåligt faktiskt. Men så är det. Det är bara gilla läget. Vi får en testdag som vi har fått, som kommer typ alla bilar vara där. Så det blir typ 25 bilar på Sebring's short course som är 50 sekunder lång. Så vi kan ju tänka hur det här kommer se ut. Det kommer ju vara totalt kaos. Så det är det man får, och sen åker vi till Saint Pete och kör premiären här i slutet av februari. Så inte jättemycket förberedelse, men på något sätt så tror jag ändå att om det är något som gynnas av det eller så är det ju vi i Chip Ganassi Racing. De är otroligt duktiga på att förbereda och sådana saker, så jag är säker på att vi kommer ha ett bra paket och liksom använda i Saint Pete. Så inte optimalt, men man får gilla läget.
Hur ser det ut runt bilen? Har du fått behålla nyckelpersonalen eller har det varit mycket rockader? Det brukar ju vara det.
Ja, nej, men tyvärr så är det ju lite som varje år, att det blir en hel del ändringar, och varje år så säger jag, snälla kan vi ha kvar alla på bilen, och så blir det inte så av olika anledningar. Så det är lite nytt där då. Jag har i alla fall kvar min racingingenjör Brad Goldberg, och det är väl den viktigaste personen för mig då. Vi jobbar ju väldigt tight ihop och väldigt bra ihop då, så han är kvar. Sen är det en ny crew chief som är chef över mina meckar. Jamie som var där förut har flyttat över till IMSA-programmet, och sen är det 2-3 meckar som har flyttats runt då. Så det är lite nytt folk, men de ligger på och jobbar, jag är på dem och liksom stressar på att de ska träna till påstopp och sådana saker. Så jag hoppas och tror att vi kommer vara på en bra nivå från start. Jag förutsätter att vi ska vara på en bra nivå från start, för jag tänker utmana det framme direkt, och då behöver man ha med hela liksom crewen på det.
Mm, du plockar upp pinnen från förra året där du slutade på topp, kan man väl säga, även om det var lite stökigt just i sista racet. Hur är tummen förresten?
Ja, men tummen är bra. Den är lite knölig, men den fungerar bra i alla fall, så det är huvudsaken.
Lite glapp.
Ja, exakt. Nej, men den är återställd, så det känns bra.
Det låter bra. Vi ser fram emot IndyCar-premiären också, men framförallt ser vi fram emot Daytona 24 timmars kommande helg, alltså via Play sänder hela loppet. Marcus Ericsson i bil nummer 2. Sen har vi alltså då både Rasmus Lind och Linus Lundqvist också då. Rasmus Lind som kör från Andretti Motorsport i LMP3-klassen, och där Linus väl kör då i GTD Pro heter den, va? Nu är jag lite osäker på om det är den klassen, men han kör en GT-bil i vilket fall som helst. Jag lovar jag ska vara uppdaterad lagom till helgen runt omkring det här i vilket fall som helst. Och som sagt, Tom Blomqvist finns ju också då i den stora klassen då för Mayer Shank Racing, där förut också Simon Pagenaud kommer att köra väl. Helio Castroneves är han också med i den line-upen. Så att det är också en stark bil givetvis. Det är de allihopa i DPI-klassen. Lycka till Marcus, hoppas att det går hela vägen och att du får några riktigt bra både träningspass innan då och några riktigt goda stint även i själva racet.
Tack så mycket.
Ja, det var Marcus Ericsson som är taggad och laddad inför helgens begivenheter, och precis som vi pratade här på slutet också, så det är jäkla kort tid alltså för dem att förbereda sig inför IndyCar, och han tycker att det är för lite tid. Alltså en test, alla bilarna på en 50 sekunders bana nere i södra Florida, det är allt de får. Vilket jag tycker är erbarmligt dåligt, om jag ska vara ärlig. Det håller jag faktiskt med Marcus om, att det där måste de fixa till på IndyCar-sidan så att de får köra. Jag har en sån kick-off som vi gjorde för några år sedan nere i Texas. Det behöver inte vara i Texas, det kan ju vara någon annanstans. Jag antar att man måste vara en bit söderut i USA av väderskäl. Men det finns andra ställen att köra på om de behöver sträcka ut lite grann än att åka på Sebrings lilla slinga. Det känner inte jag rätt. Jag förstår ju varför de gör det, eftersom det är St. Pete som är det första racet. Men mer körning erfordras, och jag hoppas de får det någon gång framöver.
Kanske en extra träningsdag, en full träningsdag i St. Pete.
Varför inte? Det hade ju kunnat vara ett bra att man får kanske två timmars pass att dela på. Eller att köra så att det inte blir körning precis hela dagen. Då, men för det gillar inte IndyCar. Men hur de än gör, så skulle de behöva låta killarna få köra mer i vilket fall som helst. Men det här med sportvagn blir ju spännande. Jag vet inte om du såg någonting av Roar, det här kvalracet som kördes igår. Säger jag då idag måndag kväll när vi spelar in det här. Det var så söndag kväll då som man körde det här kvalracet då, som bestämmer gridden till racet. Och maken till kalabalik på banan med över 60 bilar och så stora fartskillnader.
Mm. Ja, du pratade lite kort med Kalle Rosenblad om det där, som har kört Daytona 7-8 gånger. Han pratade liksom om att man hade prototyper när han körde då, så var det väl ännu värre. Då hade man prototyper i ena änden och sen så hade man liksom Mazda Miator i andra änden. Så det är ju, fartskillnaden är ju helt sjuk. Och sen så klockan 4 på natten, liksom 300 km i timmen. Och det var ju också så att det gick ju åt folk och förare på den tiden, kanske lite mer än, ja, förhoppningsvis i alla fall, än vad det gör idag. Men det är klart att det är fortfarande samma koncept, så att säga.
Mm. Kalle har kört många race på Daytona, kommer att sitta i högerstol hos mig när vi sänder från och med 7:30 på lördag kväll. Så drar vi igång sändningen och så håller vi med svensk kommentering en gång mitt i natten fram till midnatt, strax efter midnatt, och sen kommer vi tillbaka och tar de 4-5 sista timmarna av racet till målgång med svensk kommentering. Alltså, ni hittar allting på Viaplay då, så att missa nu inte det den här kommande helgen. Och apropå förare som har varit framgångsrika på Daytona, av och till i alla fall, så ska vi prata med en nu, nämligen Eje Älg. Och om jag pratade med Marcus Eriksson tidigare idag, så fick Erik då audiens hos kungen själv, nämligen Eje Älg då, som är nyligen hemkommen ifrån Saudiarabien.
Eje, du är ganska nyligen hemkommen från Saudiarabien och Dakar-rallyt. Hur mår du?
Japp, jag mår ganska bra. Börjar komma in i vanliga rytmen. Det har varit lite segt några månader, men nu börjar det kännas bra.
Mm. Så här mycket jag kunnat luska ut om det här Dakar-äventyret.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
För dig och din son Alex Älg. Ni körde en Nissan Patrol i Classic-klassen, som också kallas 97 High Average. Och ni hade startnummer 795 och ni slutade 46 av 126 startande.
Stämmer bra. Men jag känner inte till det du sa där. 97,5 Average. Vad var det för något?
Men det stod bara på hemsidan. 97 High Average. Jag vet inte vad det betyder. Ja.
Okej. Okay. Nej, inte jag heller.
Men hur går det hela till då?
Det går till så att till skillnad från stora Dakar, om vi nu kallar det för det, så har man en medelfart som man ska hålla på sträckorna. Så då hade vi hade typ 4 sådana sträckor, varierat från en halvtimme till en timme per dag. Och sen emellan dem så hade vi också rena navigeringssträckor. Det kunde vara 2 eller 3 per dag. Det kunde vara en också. Och sen så fick man minuspoäng för om man var för snabb. Mm-hmm. Eller om man var för långsam. Eller om man körde för långt. eller om man det var åtminstone i vårat fall så var det minuspoäng för allt, men jag vet inte vad.
Både för fort och för långt.
Det stora problemet var egentligen att jag trodde ju inte att jag skulle ha något problem med att vara tillräckligt snabb.
Mm.
Men det handlade kanske lite mer om att kunna göra en bedömning av hur mycket förlorar man i förhållande till den tänkta medelhastigheten på översträckan när man hamnade i trubbel, och hur mycket var man tvungen att köra i kapp och hur fort var man tvungen att köra och så vidare. Och jag kan bara ge ett exempel då, att första dagen så tyckte jag att vi lyckades jättebra. Så det var typ high five när vi passerade mållinjen. För vi låg typ en halv minut ifrån idealtiden. Det visade sig att när resultatet kom ut så var vi på plats 124. så det var
näst sist.
Ja. Och då började vi fatta att det här är inte riktigt vad vi hade tänkt oss. Hur kunde det bli på det här sättet? Ja. Så då monterade vi in en tidtagarur, för att man har ju då checkpunkter under de här sträckorna. Så och där hade vi tiderna som vi skulle vara, var vi skulle vara en viss tid och så vidare. Så det hjälpte ju till, men det blev ju lite extra jobb då att fylla i de här roadbooken som vi hade. Och sen gick det väl sådär, och sen en dag helt plötsligt så var vi position 15.
Mm-hmm.
Och då var det verkligen high five, för då tänkte vi, äntligen har vi kommit på hur man gör det där. Så då tyckte vi, då gör vi likadant imorgon. Dagen därpå var vi 91.
Okej.
Okay. Och gjorde exakt samma sak. Så att det var knivigt. Alltså det visade sig ju då att det här kallas ju för, det här formatet kallas för regularity. Man kör alltså inte på tid, utan man kör mot en tid som man ska vara så nära som möjligt. Och det visade sig att det var ju rena proffs med, som pusslar med sånt här på heltid, eller som hobby, inte vet jag. Och det handlade ju alltså om sekundstrid, vet du. Det var de topp 10 kunde vara inom 2,5 sekund. Så helt plötsligt var det tiondelar det handlade om. Och sen de hade ju helt andra hjälpmedel än vad vi hade också. De hade en monitor som visade exakt då, med lampor, rött, grönt och gult, hur de låg till och så vidare. Så sen var det då bestraffningar under en sån här sträcka som var indelad då kanske 20 olika etapper, så att säga. Så var det, jag menar, var man 13 sekunder säg för långsam eller för snabb på en del där, så tog man ju med sig det även till nästa sträcka och nästa sträcka, om man inte körde i kapp, så att säga. Så det var ju väldigt, väldigt svårt att veta hur och var man låg till och så vidare. Och sen var det en del andra svårigheter, som till exempel de här kontrollpunkterna, eller waypoints som det heter, som ligger då inom en radio på 50 meter. Och det hände ju någon gång att vi var osäkra på om vi hade fått med den då i systemet, som gjorde att vi bestämde oss för att köra tillbaks för att försäkra oss om att vi fick den med. För att det var ju bestraffning om man missade. Det var bara det att det fick vi också reda på sen, att för varje extra meter man körde så fick man också minuspoäng. Så det var många, många, det var svårt att konkurrera med de som kunde det där, alltså, helt klart.
Men du, jag tycker på något sätt att det är ändå lite roligt att du och din son Alex då har åkt till Saudiarabien, fått dit en bil, ska köra Dakar-rallyt, och ni upptäcker det här, hur det går till under själva rallyt, inte innan.
Ja, du tycker det är så. tycker jag.
Det är i alla fall en reflektion.
Jo, nej, men vi tog lite för lätt på det.
Mm.
Och eftersom jag har kört två stycken tidigare Dakarallyn, så var jag medveten om vilka strapatser det innebär och vilka problem man hade. Och det var ju, jag vet inte, man skulle kunna göra listan hur lång som helst. Alltså, men om jag tar några, så det är ju brist på sömn, utmattning, hunger, kyla och konstant livrädd. Så att när jag tittade på det här formatet så tänkte jag att ja, men det viktigaste av allting här som kommer att göra det mycket enklare, det är att man behöver inte vara livrädd. För man behöver inte köra fortare än vad man egentligen vill. Så att, och sen tyckte jag väl att är man av respektabel ålder som jag är och har varit med om ett och annat, så det kan ju inte vara något problem.
Så det är inte förut.
Ja, just precis. Så vi tog nog lite lätt på det. Alltså.
Men apropå det du nämnde där, att vi hade lite kontakt med Alex under Dakar då, och så han meddelade just det, att det var kallt. Eller jag frågade hur går det, hur mår ni? Vi är kalla och vi är hungriga, för det är ont om mat. Det låter ju inte så himla kul, för det låter ju också så här att om man ställer upp på det här, visst att det är på riktigt och så, men att det är lite så här, det är inte högsta tävlingsklassen, men det låter som man skulle kunna ha en ganska trevlig tillvaro, men det låter inte alls som det.
Nej, men vi ska inte glömma bort då att Alex brottas med ett problem som inte jag hade, och det gäller maten. Han är ju han har ju glutenintolerans. Han är glutenintolerant, och det innebär att där har vi nog också kunnat ha gjort ett bättre jobb och försäkra oss om att han hade mat. Men han fick äta konservburkar med tonfisk och sånt där i 5 dagar i sträck. Det var väl inte så... Han gillar inte fisk.
Ja, bra.
Så att, det var lite extra jobbigt för hans del. Alltså. Men... ja, vi skulle kunna ha förberett oss mycket, mycket bättre, självklart. Alltså. Men trots det så kom vi ju hem med fullgjort uppdrag, det vill säga att vi kom i mål och bilen var hel. Vi hade inte en punktering, bara en sån sak, på 2 veckor. Och för terrängen var ju väldigt, väldigt obarmhärtig vissa gånger. Så det var jag lite imponerad av. Sen är jag nog benägen att gladeligen erkänna att utan Alex så hade det inte varit lika lättvindigt. Alltså han är ung och stark och framförallt så rent mentalt så klarar han det på ett sätt och hanterar det på ett sätt som gjorde det enklare. Och, ja, jag har ju känt honom i hela hans liv och fick se nya sidor av honom. Till exempel hans förmåga att lösa problem i kritiska situationer där jag kanske hade flippat ur och blivit stressad, så gjorde han det systematiskt och redde ut det på ett mycket enklare sätt.
Väldigt cool far- och son-grej såklart. Men hur kommer det sig att du nämnde ju det, att du har kört det där 2 gånger. Senast du körde Dakar var du själv övertygad om att du skulle dö. Du var nära på att dö. Hur kom det sig att du ställde upp igen?
Nej, men det var just det. Alltså jag fick ju frågan om jag kunde tänka mig att delta och från det här teamet. Och jag svarade instinktivt nej. Jag påpekade att jag har sagt förut att jag inte ska göra det. Och sen kom då nästa lilla grej var att ja, men om du får göra det ihop med din son Alex, förändrar det situationen? Och då sa jag att ja, kanske, jag ska fråga min fru. Och på den vägen var det. Hon tyckte väl att hon ville bli av med oss ett tag. Så det, ja, då blev det av.
Det är bra. Men det är lite lustigt med dig, för att du uttrycker ju gång på gång, så länge jag har känt dig, att nästan avsky för alla former av ditt deltagande i biltävlingar. Men sen sitter du plötsligt, typ någon gång om året i alla fall, i en bil i alla fall. Och du, nästan som att du inte vill det.
Ja, men alltså jag vill inte utsätta mig själv för vad biltävling innebär egentligen. För det innebär en det blir ett stresspåslag för mig, och det är ju och det märkte jag nu med tanke på att du ställde frågan. Det här formatet som vi tävlade i var ju att man startade med en minuts mellanrum, och vilket betyder att egentligen så såg man inte de andra bilarna. Ja, någon gång om man kom ikapp någon som hade haft lite problem eller var för långsamt, men alla körde ju efter en viss tid, så man skulle ju inte komma ikapp varandra. Men sen var det då vissa sträckor som det var angivet en begränsning i fart, typ 45 kilometer i kanske 2 kilometer. Och vad tror du händer då? Jo, när jag åkt några hundra meter i 45, då börjar jag titta på backspegel. Fan, är det ingen som kommer ikapp snart? Och liksom blir uppstressad. Och det är det gamla som bara är medfött efter alla år på tävlingsbanor. Va? Så att på något sätt så finns den där stressen inbyggd. Även om det här var en tävling där man som egentligen inte gick ut på att köra så fort som möjligt, så fanns även det momentet med i det undermedvetna. Och det är ett stresspåslag, helt klart.
Men det är en tävling ändå.
Ja, absolut.
Bra, vad händer härnäst för Eje? Ska du till Daytona? Ska du till IndyCar-premiär?
Jag hade faktiskt bokat mig själv till Daytona. För det tyckte jag var kul att Marcus ska köra stora klassen där. Och eftersom jag själv har haft en viss framgång där, så tyckte jag det kunde vara kul att återuppleva det. Men med tanke på pandemin och allt det som det medför nu, så avbeställde jag den resan häromdagen. Och väntar väl till förhoppningsvis då första IndyCar. Börja planera lite för Indy 500 också naturligtvis. För det tänker jag inte missa.
Nej. Du kom trea på Daytona, eller hur? 1994?
90-talet någon gång, men det var i början på 90-talet. Jag vet inte vilket år det var.
Då kan jag berätta för Eje Älg att det här var 1992 som man kom på tredje plats. Tillsammans med Roland Ratzenberg och två till, va? Var det inte så?
Hurley Haywood och Scott Brayton var de fyra förarna i ett nyzeeländskt team då som hette Team 0123 och körde en Porsche 962. En av mina 962. Favoritbilar genom jag tänkte säga alla tider.
Herregud, tänk om man hade bara fått tänk om det fanns ett extra säte i en sån där, så man bara fick sitta med och känna på det turbodraget och all den downforce som den bilen genererade.
Extra säte, vi ska vi köra själva, eller?
Jo visst, men jag är realist också kring min förmåga att klara av den här bilen, för det där tror jag var en beast på riktigt.
Ja, alltså,
all den turbolagg och...
Ja, och det finns en sån här klassisk bild. Ni kan googla på det om man tittar på typ Porsche 962 chassis. Och då kan man se vad den där bilen faktiskt är. Den ser ju ganska stor och bastant ut liksom, om man ser den på bara bild med karossen på. Men det är ingenting. Förutom lite rör och sen så är det popnitad aluminium. Och så gick de i gärna 400 km i timmen på Le Mans.
Visst, 1000 hästar, eller hade de 1500 hästar när de vred på all turbotryck som fanns.
Men det klarade.
Ja, absolut. Jag fixar vad som helst. Vi har klarat av en lång och härlig podd, hörrni. Det innebär att vi kan börja runda av och säga att vi hörs igen nästa vecka. Vi får se lite grann vad som hamnar på agendan tills dess. Men vi kommer säkert på något, tror du inte?
Jag hoppas det i alla fall. Tack ska ni ha, hörrni. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ha det gott. Hej då!